Bara bara bara. Språkpodden.
Hej och välkommen till företaget Språkkonsulternas poddradio. Språkpodden som utvecklar och fördjupar och tar upp tankar och frågor om språk på ett enkelt sätt. Här fokuserar vi på hur språket funkar i praktiken. Nu är det dags för språkpodden nummer 5 som ska handla om användbarhet och språk. För visst spelar det roll hur vi uttrycker oss och vilka ord vi väljer när vi till exempel utformar en webbplats. Jag är lite anfådd. Jag kommer direkt från ett frukostseminarium om användbart språk. Det var jättekul, väldigt lyckat. Trevliga deltagare, bra föreläsare, goda mackor, allt det där. Satt som en smäck. Jag fick med mig en av föreläsarna, Helena Englund Hjalmarsson. Hon är språkkonsult i svenska. Hon är vd på Språkkonsulterna och min kollega och kompanjon sedan drygt 10 år. Så vi känner varandra väl. Hon har jobbat mycket med design och konstruktion av användargränssnitt och har mutat in en nisch i språkkonsulteriet. Du har till och med skrivit böcker om det här, Helena. Redan 98 kom den första upplagan av Klarspråk på nätet. Välkommen.
Tack så mycket.
Användbarhet kopplas ju ofta till grafisk utformning på webben. Men vi språkkonsulter, vi har ju ett språkligt perspektiv på det mesta och på användbarhet också förstås. Vad har språket för inverkan på till exempel en webbplats användbarhet, Helena?
Ja, den påverkar ju på många sätt. Dels påverkar den ju innehållet, alltså vad skriver vi och vad handlar det om och är den informationen som vi har i den mottagaranpassad. Men det som vi glömmer bort ofta det är att språket faktiskt är en del av gränssnittet också. Att språket är det som hjälper användaren att orientera sig på webbplats eller i ett system och att navigera och att interagera. Och språket hjälper till med hjälp av alla de här små texterna som är ledtexter, värden i rullistor, knappar, menyord. Ja, du vet, allt det där som är på en webbplats som man nästan inte ser och nästan inte tänker på. Det bara finns där.
Mm. Ja, man märker inte när det funkar. Kan du ge några exempel på hur kan det bli tokigt?
Ja, det är alla som har varit ute och surfat på en webbplats eller använt något annat interaktivt system vet ju att ibland kan det bli jättetokigt och det kan bli tokigt på väldigt många sätt. Men några vanliga fel är väl kanske att länkar är otydligt formulerade, att det inte finns en korrelation mellan länkens formulering och rubriken på den sidan som man kommer till när man klickar på länken. Mm. Det är naturligtvis ett sätt som det kan bli fel på. Jag menar, du själv har ju säkert blivit förbannad någon gång när du har blivit vilseledd att klicka på en länk också som är otydligt formulerad. Du har tänkt så här, ja men om jag klickar på den här så får jag boka min resa eller vad det nu är för någonting.
Ja, för mig, jag fastnar ofta i såna här formulär när man ska fylla i. Och så kan det ta 3 gånger innan jag har kommit igenom hela formuläret. För jag får en massa felmeddelanden att fältet är obligatoriskt. Eller jag har fyllt i telefonnumret på fel sätt. Eller det ska inte vara några streck. Eller det ska vara streck. Eller det ska vara blanksteg. Eller inte blanksteg. Ja. Och det kan ta en evighet och man blir jättefrustrerad.
Mm. Ja. Och just det där frustration, det är ju en vanlig känsla hos användaren när det inte är ett bra användargränssnitt eller när det inte är bra användbarhet.
Mm, man vill ju bara ha saker gjorda.
Ja.
Så. Mm. Ja, men om man nu inte är användare utan står på andra sidan och skapar den här typen av system, hur ska man göra? Hur ska man tänka?
Ja, man kan tänka att man ska använda språket för att ge användaren kontroll. Det är en grundläggande användbarhetsregel att användaren alltid ska ha kontroll över gränssnittet och vad som händer. Och det kan man göra med hjälp av språket. Antingen kan man arbeta med givna konventioner så att det som brukar hända när man gör en viss manöver i ett system. Det ska också hända. Och skulle det vara så att det inte händer, då kan man ju beskriva det med hjälp av språket. Ha så kallade metatexter eller instruktioner eller små ledtrådar som är språkliga faktiskt.
Mm. Som talar om, nu kommer det här.
Ja,
om du gör så här så händer det här.
Ja. Ja. Visst, och det är ganska enkelt. Men det är inte så många som tänker på det, eller alla tänker inte på det i alla fall.
Användaren vill styra själv alltså, och inte åka omkring utan att kunna kontrollera fart och riktning. Dåligt utformade och dåligt formulerade såna här små texter kan upplevas som att man kör utan ratt. Man vet varken fram eller bak, och till slut blir man alldeles åksjuk. Snacka om webbplats med dålig karma.
Ja, det kan man verkligen säga. Åksjuka är inte bra.
Det är inget trevligt. Men det här är ju inte bara på webben. Språk, såna här små texter, språkliga små ledtexter finns ju överallt. På lappar, och på maskiner och på vardagsföremål som vi vill använda på ett smart sätt.
Ja, tänk bara på kaffemaskiner.
Ja.
Du och jag är ju konsulter. Vi är ju ute hos olika företag och träffar på olika kaffemaskiner i princip varenda dag. Sådana saker, där kan man ju också fundera lite grann på gränssnittet och det språk som finns där.
Ja.
Och det här handlar faktiskt om, det är precis som du säger, det är alla möjliga, all möjlig kommunikation i den här interaktiva situationen. Och det är samma grundläggande principer egentligen för allting. Det är kaffemaskinen, webbtexten, ja, till och med instrumentpaneler i stridsflygplan är utformade utifrån samma grundläggande användbarhetsprinciper. Och det är väldigt viktigt att de här texterna och det som gränssnittet kommunicerar, att det är pedagogiskt, entydigt och enkelt. Och vi kan tänka dig en användarsituation, och när man kanske skriver en webbtext, eller för de flesta av oss som arbetar eller som lyssnar på den här podden tror jag arbetar med webb. Tänk dig att du har en webbfunktion och du ska utforma den och beskriva vad som händer. Då på något sätt så utgår man ifrån att ja, men det här är en normal användare. Och så ser man framför sig en fullständigt lugn och normal människa. Men det var bara det att det är väldigt få människor som är så här fullständigt lugna och normala. Och när vi besöker en webbplats eller använder ett system, så kan vi ha en väldig massa känslor. Vi kan vara trötta, vi kan vara stressade, vi kan vara arga, vi kan vara kära, vi kan vara rädda. Alltså alla de här känslorna, de påverkar ju hur vi hanterar systemet och hur mottagliga vi är för information. Och därför måste gränssnittet och den kommunikation som finns i gränssnittet, det språk som finns i gränssnittet, vara entydigt och solklart egentligen.
Mm. Ja, men precis. Man får tänka sig att man utformar gränssnittet för en nykär stridspilot.
Ja.
Och då ska det funka, liksom.
Jo,
det får inte vara
det.
Så att man, när man flyger ett flygplan, att man inte fattar om man ska vrida åt höger eller åt vänster på knappen eller på vredet. Det är klart.
Men man kan ju tänka sig dödligt kär.
Ja, precis. Precis. Men man behöver inte tänka sig så extrema situationer. Det räcker ju kanske med att man inte kan fylla i det där formuläret som jag pratade om förut. Så har man liksom placerat den här tröskeln ganska snart. Men, och det kan ju låta självklart, tycker jag, att man ska tänka sig in i användarens situation. Och så, hur kommer det så då att de här små texterna faktiskt ganska ofta funkar inte särskilt bra?
Ja, jag vet egentligen inte säkert, men det som de utvecklingsprojekt som jag har varit med i, där är de lite styrmodigt behandlade, och det verkar finnas en uppfattning om att de här, alltså orden i sig är ju ofta så små, det är ju så små element på webbplatsen, och därför så är det ingen som fäster särskilt stor vikt vid det. Och alla har inte insett vilket stort jobb de här små orden gör för ett interaktivt system.
Ja, hur viktiga de är liksom för att systemet ska funka.
Ja, de kan ju vara helt avgörande. Och alltså, det behövs ju egentligen både omsorg och yrkesskicklighet för det här. Så att det är nog så att vi behöver öka medvetenheten kring vad de här små orden gör egentligen.
Mm. Kan det vara så att man tror att det där är någonting som man kan bara slänga dit på slutet?
Ja, och att vem som helst kan göra det. För att, jag menar, skriv någonting på den där knappen. Det blir nog bra.
Ja, det brukar stå okej.
Ja. Ibland står det avbryt.
Ja, oavsett vad frågan är, så att säga.
Ja, och det där har vi väl alla råkat ut för. Att vi får en fråga som ska besvaras med ja eller nej. Och så finns svarsalternativen ja eller nej finns inte. Utan det kan stå något helt annat. Okej eller avbryt eller någonting sånt där.
Mm, precis.
Men om det är en ja och nej fråga, då ska alternativen ja och nej finnas. Det är den där entydigheten som jag pratar om. Det måste vara där.
Mm.
För annars kommer den där kära galna stridspiloten och så bara, vadå?
Ja, då går det på tok.
Ja.
Mm. Så hur rekommenderar du att man jobbar med det här?
För det första ska man inte hitta på några egna grejer. Man ska inte uppfinna nya sätt att interagera med användarna. Utan man ska hålla sig till konventioner. Och det är bra att låta framtagningen av de här små texterna ta tid också. Liksom avsätta, så att förstå att det är en process i sig i utvecklingen. Och ha ett samarbete mellan en webbcopy och en interaktionsdesigner. Men alla projekt är ju inte så stora. Och jag vill gärna ge lite råd till det mindre projektet också. Jag menar, det kan ju hända att vi har lyssnare som bara sitter och arbetar med ett enda formulär på en enda webbplats. Och
ja,
då
precis.
Kan det vara lite overkill kanske, ta in en hel yrkeskår.
Ja. Alla är ju inte Försäkringskassan. Liksom.
Nej, precis. Och då ska jag ge rådet att låta det ta tid och verkligen vara använda sitt förnuft och sin visdom och en pedagogisk ådra. För då tror jag man kommer ganska långt. Men att tänka på också att det ska vara entydiga rekommendationer så att det inte finns utrymme för att tolka dem på olika sätt.
Ja, och vara lagom kreativ.
Ja, inga egna grejer.
Nej. Språket är en del av produkten. Och ett tydligt språk hjälper användarna att använda produkten på rätt sätt. Så att de når sina mål, produkten eller systemet då förstås. Då får de ut mesta möjliga och de känner sig smarta. Till skillnad från dumma när de misslyckas. Och jag tror att det är allmänmänskligt, och jag tror jag talar för hela mänskligheten, att alla gillar vi grejer och system som får oss att känna oss smarta. Eller hur, Helena?
Ja, men absolut. Och det är det som ger systemet den där sköna karman som du pratar om.
Ja.
Alltså ett system som får mig att känna mig smart, det är verkligen skön karma.
Ja, så jobbar vi. Om man nu har gjort, man tycker att man har gjort på rätt sätt, och hur vet man att man har lyckats ta fram ett sånt system?
Ja, du menar när man har använt all den här klokskapen och allt det där sunda förnuftet och det sin pedagogiska ådra.
Hur är man säker på att man boostar användarens självkänsla maximalt?
Ja, det är ju att mäta. Alltså du kan ju mäta om personer lyckas med den uppgiften som de har. Till exempel att fylla i ett formulär eller boka en biljett eller vad det nu är för någonting. Och du kan också i förhand testa. Och man kan göra de här mätningarna och testningarna hur ofta som helst egentligen.
Mm. Men hur testar man då? Är det så att man måste vända sig till proffs som tar in 1000 användare och testar och det kostar jättemycket pengar? Eller kan man göra det lite mindre skala sådär, lite under arbetets gång? Eller har du några exempel på hur man kan göra?
Jag skulle vilja säga ja på allt det.
Okej. Varför ställa en fråga i taget som man kan ställa alla på en gång?
Men jag kan väl reda ut lite grann. Alltså, det är klart att arbetar man på ett stort företag, tar fram en ny internetbank eller ska ta fram en funktion för att sjukanmäla sig på Försäkringskassan och sådana saker, då är det klart att då bör man ju arbeta med utveckling där man regelbundet testar. Idag arbetar de flesta med i så kallad iterativ process då. Mm. Att man utvecklar och så testar man och så gör man om och gör rätt och så går det som i en spiral så här.
Ja, just det.
Och det är klart, och då har man egna testavdelningar brukar man ha. Men sen kan man då ta in sådana som experter på att testa, så att man kan hyra in. Du frågar, kan man testa själv?
Mm. Och det där... Om vi skulle till exempel testa, vi är så här 10-15 pers, vi har ju ingen testavdelning.
Nej, vi har ju inte det. Och om, alltså man kan... När man har tagit fram ett formulär eller en funktion, då kan man mycket väl testa själv till att börja med. Alltså göra ett första test själv. Men det är en sak som man alltid ska ha väldigt klart för sig. Det är att du själv är ingen typisk användare. Det kanske inte ens finns någon typisk användare, men om det skulle finnas så är du själv absolut inte den typiska användaren.
Nej.
För du har ju ett inifrån perspektiv. Det är lite grann som vi pratar om när vi pratar om språk i andra sammanhang. Du själv är ingen typisk mottagare till den här texten. Och detsamma med gränssnittet då, du själv är ingen användare.
Nej, det är som att man kan inte korrekturläsa det man själv har skrivit, för man vet vad man menade.
Ja, precis.
Ja.
Och lite grann är det med det här också. Men man kan ju göra ett första test. Alltså, funkar min instruktion? Finns det några luckor? Finns det några tankevurpor? Det kan man faktiskt göra. Alltså göra en första grovstädning.
Mm.
Men sen bör man lämna det till externa testare. Och det behöver faktiskt inte alls bli så dyrt. Vi har skrivit om det här i Klarspråk på nätet, ett helt avsnitt egentligen, hur man kan göra. Men det räcker med att ta in 5 stycken testpersoner till att börja med.
Mm.
5 testpersoner upptäcker så mycket som 90% av vurporna i ett system eller på en webbsida.
Mm. Om man låter 5 personer gå igenom systemet, så att säga, göra alla, testa alla funktioner, då har man hittat nästan alla problem.
Ja, precis. Eller väldigt många i alla fall. Så kan man alltid göra, och det är inte särskilt dyrt. Och det man gör då, det är att man tar fram som ett case eller en uppgift åt användarna. Om vi tar det här med att boka en biljett då ger man användarna en uppgift och säger så här, men man sätter dem framför sin skärm då och så säger man, ja men nu ska du boka en biljett till Lissabon och du vill åka måndagen den 14 januari och du vill att det ska vara en returbiljett och du vill åka tillbaka onsdagen den 16 januari eller någonting sånt där.
Mm.
Så konkreta uppgifter. Och sen sätter du dig bredvid och kollar hur användaren gör och ber att de tänker högt.
Just det.
Sen är det olika användare olika bra på det här med att tänka högt. Men det finns, ja, men det får man liksom,
ja.
Om det är någon som är väldigt tystlåten så får man liksom fråga, vad gör du nu då? Varför gjorde du så där?
Mm.
Och det är helt fantastiskt. Det blir så uppenbart vilka knäppa grejer som man inte har sett.
Ja. Ja, väldigt lärorikt.
Ja, verkligen.
Måste jag säga.
Mm. Ja.
Jättecoolt. Den som testar sparar, skulle man kunna säga. Opedagogiska system och anvisningar kostar tid pengar. Och om du inte lägger ner tid på att vara noggrann, tydlig och pedagogisk, så slösar du både tid i utvecklingsfasen av systemet och användarnas tid när du väl är färdig med systemet. Och vilken karma det ger, det tänker inte jag berätta. Det kan du lista ut själv. Men jag tänkte avsluta det här med att be dig, Helena, att sammanfatta de här råden och iakttagelserna som du har gjort i några handfasta punkter.
Ja.
Så runda av med det.
Mm. I så fall så blir mitt första råd den här grundläggande användbarhetsregeln, att låt alltid användaren behålla kontrollen. Låt inte saker och ting hända automatiskt eller av sig själv, utan det ska alltid aktiveras av användaren. Så att användaren ska ha kontrollen över systemet hela tiden. Då blir användaren nöjd.
Mm.
Det andra är att hålla sig till givna konventioner, att inte hitta på en ny ikon för hem till exempel, eller att lägga den huvudsakliga menyn ner till på en webbsida eller någonting annat knäppt, utan håll dig till givna konventioner, då hittar folk och vet vad de får. Och när det gäller då småtexterna, försök att vara entydig. Att det inte ska finnas möjlighet att tolka småtexterna på flera sätt. Var entydig.
Mm.
Se upp för ord som betyder två saker.
Ja, precis. Har du någon sista punkt då?
Ja, testa.
Testa, testa.
Testa och mäta och testa och mäta och göra om och göra rätt.
Strålande. Tack snälla Helena.
Tack själv.
Som vanligt finns det ett språkbrev som tar upp det här ämnet. Läs det på språkkonsulterna.se. Nästa podd ska handla om juridiskt språk. Det kommer att bli jättekul att göra en djupdykning i det fenomenet. Men det var det faktiskt slut för den här gången. Men det är bara en månad kvar tills vi hörs igen den 15 december. Kanske med en liten julspecial. Jag vill passa på att påminna om vår Facebook-sida också. Språkkonsulterna, eller språkkonsulterna på Facebook. För där har vi en liten specialkampanj. Om du ställer en språkfråga till oss på Facebook så skänker vi 10 kronor till Stadsmissionen. Till det här projektet Skänk en julafton. Så att, ställ en språkfråga till oss på Facebook. Men vi hörs igen den 15 december. Håll ut till dess. Bada, bada.